Hej och välkommen till Sollefteå-podden efter ett jättelångt uppehåll.
Jättelångt uppehåll.
Som har berott på att vi
har gjort annat. Jag
har
jättemycket att göra.
Ja,
jag vill säga pandemin.
Pandemin kommer i vägen. Nu är pandemin slut och idag ska vi prata med Ninni Engblom som är kostvetare och personlig tränare på Österåsen.
Livsstilsmedicin Österåsen.
Hon kommer strax hit och hon ska sitta här och vi ska prata om träning, kost och
hälsa.
Vem är Ninni Engblom?
Ninni Engblom. Ja, från Graninge tycker jag är viktigt att ha med.
Nära, nej inte jätte, men ganska nära Åkroken.
Jag är född i Åkroken,
bra.
I Borsen. En kilometer till närmsta granne och 7 kilometer till närmsta kompis. Jag har cyklat en del i mina dagar kan jag säga. Men jag jobbar på Livsstilsmedicin Österåsen som kostvetare och så leder jag ju träningspass där. Och så har jag eget som personlig tränare i Health by Ninni då, som det heter, mitt företag. Så det är mycket kost och mycket träning och mycket hjälpa folk att må bättre. Jag har märkt att det är en röd tråd i mitt liv, både liksom jobb och fritid. Så, men jag trivs ju med det.
Hur länge har du gjort det?
Alltså jag var hyfsat färdigutbildad, sen har jag gått massa extra kurser och så, men 2001 började jag på Österåsen. Sen har jag ju varit lite grabbledig och liksom mammaledig och sådana saker, men jag har ju varit på Österåsen jättelänge.
Du hittar i
lokalerna? Jag hittar dit och jag hittar där. Sen som personlig tränare har jag väl jobbat, vad kan det vara, 6-7 år, kanske längre, som jag har haft mitt egna företag. Och då har jag ju, en del vill träna på gymmet, en del vill träna hemma hos mig, en del vill träna utomhus. Jag anpassar liksom efter vart kunden vill vara.
Vilka är dina kunder tänkte jag säga? Alltså, typiska kunder.
Nämn några namn.
Ja, precis. Mestadels kvinnor och liksom så här medelålders. Från, jag skulle säga att det vanligaste är att man är från 30 till 55. Mm. Så, men alla är välkomna. Mm.
Välkomna hem till dig, bli plågad i källaren.
Ja, men precis. Välkommen till min källare.
Bara för att lägga till, du har träningsutrymme.
Jaha, du ville vara lite tydlig. Ja.
Det blir mer spännande om man håller det lite upp.
Vi pratade om det innan, men de som inte lyssnade kanske...
Kontext. Det blir roligare utan.
Alltså, en av anledningarna till att vi skulle ha roligt att prata om dig, det är som jag sa när vi pratade, att jag med två yngre killar som är närmar sig tonåren på något sätt märker att det finns någon form av gymtrend hos killar. Eller kanske i stort och främst kanske sociala medier influerat. Man ska träna mycket och man ska träna mycket och man ska gå på gym och det ska byggas muskler och sådär. Men själv om man sen går in liksom och tittar på de TikTok-filmerna eller om det är nu Instagram och sådär, så blir man ju lite så här konfunderad på de här influenserna kommer ifrån. Vad är det som ligger bakom det här träningsönskemålet liksom? Vad ska man tänka på som förälder? Alltså, när man har ungdomar som vill röra på sig men man själv känner att när man, det som är bakomliggande är kanske inte liksom, ja, det bästa eller det friskaste. Mm.
Ja, den är ju svår. För man ska ju självklart uppmuntra till träningen. Det är ju helt fantastiskt. Och just styrketräning. Förut har det ju varit lite omdebatterat för barnstyrketräning.
Visst har det varit sen med gym, man får inte börja ha medlemskap förrän man är över någon ålder.
Och det är ju upp till gymmet att bestämma fortfarande vad man har för åldersgräns. Mm. Men rekommendationerna är ju snarare liksom börja styrketräna gärna redan som barn. Men sen behöver ju inte styrketräna vara på ett gym. Mm. Och den största skaderisken för barn på gym är egentligen att man kanske då gör annat än det man ska. Man får en vikt på sig för att man springer runt och latchar. Alltså man är inte mogen för att vara på gymmet. Så annars är ju gym egentligen, det är mindre skaderisk än till exempel fotboll. liksom så. Alltså där är det ju mycket skador och så. Men det är lätt att man tänker att det ska vara farligt att gymma. Men det tycker jag är positivt. Men däremot när man märker att hypen är mot hur man ska äta eller att man ska bygga muskler och så någon slags då, såklart vision om att det här ska gå väldigt fort. Det gäller ju inte bara barn. Det är ju även vuxna som kan ha den visionen om att man ska liksom direkt få en jättestor muskelmassa och så vidare. Så att man märker att det här verkar inte riktigt sunt eller jag vill diskutera kring det, så Ja, det är klart att det är svårt om man inte har något kött på benen själv. Alltså att man inte känner att det här kan jag. Jag tror att just att sitta bara och lyssna på vad de säger och så sen så liksom kanske bemöta det lite grann med att ja, men, varför då? Eller, för det är så lätt, även vi vuxna blir ju influerade av sånt som händer liksom på nätet när vi sitter och scrollar. Och som barn blir man ju såklart oerhört influerad och så blir det här att prata ihop sig i grupp och så märker man det är liksom, den man följer står och visar en viss dryck eller gör på ett visst sätt. Eller, äter 40 äggvitor och så vidare, så det är klart att man, man själv tror att jaha, om jag nu vill se ut så där, jag vill bli så där, men då är det så jag måste göra. Absolut, att har man liksom möjlighet att gå på gym, det kan ju vara väldigt, väldigt bra, tänker jag, att man följer med själv. Dels som gott exempel, man får träna själv, men också se att ja, man verkar en mogen för det här och hur tränar den, för att det jag upplever är ju att man har lite bråttom. Det ska ju gärna maxtestas och man ska liksom utmana. Och så kanske man går dit med en kompis och så blir det nästan den här ja, men hetsen istället. Åh, hur mycket kan jag bänka? Och liksom sådana där saker. Jag har ju också två lite äldre grabbar. Men man får ju liksom hela tiden så här bromsa. Att, ja, men du behöver bygga upp först innan du liksom kan maxtesta och så vidare. Men så att kan man vara med... Åtminstone liksom, man kanske inte får hänga vid samma maskin, men man kan ha lite koll. Det
beror ju på,
ja, man kan få, liksom, man kan få finnas, men man behöver ju liksom inte... men att man då kan se att man här verkar det gå rätt till. För man ska absolut uppmuntra träning, alltså så länge det är på en lagom nivå. Att de inte ska vara där då 7 dagar i veckan och bara köra biceps och så får de en liksom, överbelastning på det istället. Men,
för en annan sak som jag har tänkt, nu låter det som att jag har tänkt mycket på det, men det har slagit mig. Alltså, när jag och Fredrik var vid samma ålder, var yngre, så när du såg någon som var vältränad, det var ändå liksom någonting som...
Det var Arnold.
Ja, men precis, det var Arnold på filmer eller så, ja, någon på något gym någon gång liksom, så man såg någon som var så här, magrut eller sådär, eller det var liksom något fysiskt praktexemplar. Men nu räcker det egentligen bara att öppna Instagram så är det ju enbart det du ser, vilket blir att jag förstår ju om du som 15-16-åring blir så här, men det här är världen, för det är här jag är och här ser alla ut så här.
Och så där borde jag se ut.
Så där borde jag se ut. Eller, ja, och då försöker man ta de här liksom korta vägarna eller träna ihjäl sig för någonting man kanske inte själv inte har förutsättningar för. Eller ens må bra av att göra.
Nej.
För, alltså, skaffa magrutor är ju inte det lättaste och det är kanske inte heller det friskaste man kan göra om man ska vara liksom...
Nej, men också just att gå runt och se ut så där hela tiden. För det är ju det också att... Men många, om man nu då har tävlat inom fitness eller så, ja, men då bulkar man ju först. Man äter ju liksom upp sig lite grann och bygger upp muskelmassan och så sen så deffar man ner sig för att just nu ska jag tävla och så sen går jag av scenen och svimmar för jag har ätit för lite och har ingen vätska i kroppen och så vidare. Men nu har ju nästan trenden blivit, upplever jag, att man ska liksom gå runt och se ut som att man ska vara med på någon fitnesstävling året runt. Liksom. Att se ut så kräver ju oerhört mycket. Alltså jag skulle säga att det kräver att man i princip inte har något annat liv.
Det är lite heltidsjobb.
Ja, men det är liksom heltidsjobb att hålla koll på vad du äter. Det blir liksom mer det här exakta. Och hälsosamt blir det ju sällan. Det är inte så här, här eftersträver jag få alla vitaminer och mineraler jag behöver.
Nej.
Utan det är bara fokus på muskelmassa och så minska fettmassa. Och så skiter man lite i hur mår kroppen. Så det blir ju väldigt osunt. Sen kommer man ju inte komma ifrån att det är sådana ideal de kommer ha. Och jag får ju också panik när mina ungdomar visar någon sån här som ser helt, helt klart gått på anabola eller någonting. Och så bara, så här vill jag bli. Och så bara, fast snälla, bli inte det. Det är liksom inte snyggt och det är inte sunt heller att träna på det viset. Men... Ja, samtidigt så är det ju också det här med motivation då. Att man kanske liksom kan få ha de här idealen och motiveras lite av det. Sen kommer man att märka med tiden hur svårt det är och vart man hamnar själv och så. Så att man kanske inte behöver lägga allt för mycket krut på det heller så länge man inte märker att de börjar må dåligt själv eller börjar liksom äta på ett väldigt konstigt sätt eller så. Utan man kan få ha sina då idoler, men så länge man inte lever så själv utan bara... eftersträvar att träna och så vidare så blir det ju mer sunt. Men
Ja. För det som, alltså, de som man ser på Instagram, influencers, ofta så är det ju också folk som vill sälja något. Ja. Alltså det är något kosttillskott eller vad det kan vara. Liksom. Mm.
Ett träningsprogram. Det finns många, träningsprogram, många väldigt... Man får också åldersanpassade. Ja. Är du i den här, ja, nu får jag ju dem också. Ja, du är i den här åldern, så då är det här är ett jättebra och det ger jag dig gratis, kan du bli.
Ja, första träningen är gratis, exakt, och så kan du
på 28 dagar egentligen så är du klar. Men jag har inte riktigt jag har inte känt att jag behöver haka på det än. Nej, men det är 28 dagar är så lång tid att hålla i någonting.
Och just träningsprogram kan man ju tycka, ja, fine på något sätt. Men det är just det här med andra, när det kommer till, ja, men köp mitt kosttillskott. Eller du måste äta 75 gram proteiner per dag om du vill bli så här stor. På något sätt. Och är det någonting som ens, om vi pratar om barn och tonåringar, är det någonting som de ens behöver förhålla sig till? Om vi bortsett från så här extremfallen där du måste äta kosttillskott för att du har någon brist. Så om du inte har
Nej.
Hur många 15-åringar behöver äta kosttillskott? På...
Förhoppningsvis ingen, så länge de äter riktig mat. Alltså, utan det räcker ju med... Rekommendationen är 0,8 gram per kilo kroppsvikt vad gäller protein. Men då är det den allmänna rekommendationen. Och om man då styrketränar och faktiskt liksom så här, jag vill bygga muskelmassa, då pratar man ju om att upp till 1,6 gram per kilo kroppsvikt. En del pratar om 2,2, men ja, det är lite osäkert där från 1,6 till 2,2 hur mycket det än skulle göra någon skillnad. Eller om det räcker.
Ta hand om,
nej, men precis. Utan då blir ju proteinet mer så här, kalorier. Mm. För vi har bara en viss förmåga att liksom lagra in. Och om man då tränar på amatörnivå, vilket ju de flesta gör, man kanske går på gymmet så här 3-4 gånger i veckan, man kör på, man håller inte på, liksom man är inte på elitnivå, då behövs egentligen inte kosttillskott, för att vi har inget större problem att få i oss protein. För protein är ju så mycket mer än man tänker. De klassiska proteinkällorna som man tänker, det är ju kött och kyckling och ägg och tonfisk och keso, alltså sådana saker. Och absolut, där är det både fullvärdigt protein och det är mycket protein. Men sen är det ju också protein, så här, havregryn, fullkornsbrödet, ärtorna, majsen. Alltså, så otroligt mycket av det vi äter innehåller ju protein. Och när vi då äter det tillsammans med annat så blir ju det också fullvärdigt. Så att... egentligen behövs det inte. Sen så kan det ju vara, om man tar proteinpulver då, till exempel, så kan det ju vara väldigt lättillgängligt. Mm. Det är ju som enklare att ha med sig en proteinshake än två ägg och en tonfiskröra. Så att det är ju inte, liksom, det är inte farligt. Mm. Det är ju mjölkprotein, det här whey då, som de flesta använder, eller casein. Så att visst kan man göra det. Och samma sak där kan jag känna lite grann. Om det då gör att man bibehåller motivationen, så här bara, åh, jag får känna mig lite cool, göra en shake, ta med den här, eller när jag kommer hem från gymmet och gör jag min proteinshake, liksom så. Det är ju inte hela världen. Mm. Utan, för det är ju inte farligt heller att äta då lite mer protein. Men det är ju inte nödvändigt egentligen. Alltså protein finns ju i maten vi äter. Ät frukost, lunch, middag och kanske något mellanmål. Mm. Något kvällsmål när du kommer hem, så kanske man tar en äggmacka eller något sånt där. Att man ser till att det är protein i den måltiden. För absolut så är det ju det musklerna byggs upp av. Träning och protein. Eller aminosyror då egentligen, som det proteinet består av. Men nej, det behöver inte vara. Just nu är det ju en otrolig hype. Det är ju liksom protein i glass och i godis. Och i, ja. Så här. Så att, och där blir det ju också så fel. För det är ju inte liksom godis som ska vara proteinkällan.
Men nej, hur viktigt är det att man får med sig den här delen kring mental hälsa när man pratar även liksom fysisk träning med barn och ungdomar utifrån liksom de här ändå idealen som finns?
Mm. Jag tror otroligt viktigt. Egentligen kanske den viktigaste, för dels så är det ju där man ser att det liksom, den blir ju sämre och sämre, den mentala hälsan. Och just de här, nu gissar jag ju lite, men liksom just det här med att hela tiden jämföra sig med andra och känna att alla andra är rikare, har det bättre, lyckligare, snyggare, mer vältränad och så vidare. För att det liksom, även om man på ett sätt vet att de använder filter och kanske till och med har fyllt upp kroppen med någonting eller så är det ju ändå det vi matas med. Och att det kan påverka den mentala hälsan. Men där är ju också träningen otroligt viktig. För träning höjer ju den mentala hälsan. Det är ju liksom ett piller mot att må dåligt. Både för att man tränar, men också för vad det gör för, tänker jag, självkänslan och självförtroendet och så. Och om vi då pratar just styrketräning och gym, så tänker jag att där är det också ett bra tillfälle. Om man kanske, det är ju också många barn och ungdomar som är mer överviktiga nu än förut. Och där har man också chansen att lyckas på ett annat sätt, tänker jag. För att men har man en övervikt nu, vi ska inte dra alla över samma kam, det finns överviktiga som kan liksom springa hur fort och bra som helst, men det kan ändå vara lite tyngre. Det kan vara så att man inte är bäst i de sporterna som kräver att man klättrar, hoppar, springer och så vidare. Men däremot på gymmet så kan man absolut bli bäst, för ofta har man ganska bra muskelmassa också. Man är liksom stark. Så att där får man ju verkligen en chans att kanske vara bäst, på, om man är van då att inte vara bäst. Så där tänker jag att att få in liksom att ja, men gå på gymmet, simma är också en sån.
De får liksom en slags hemmaplan. Liksom.
Ja, ja men att, alltså, vi ska inte underskatta hur skönt det är att vara bra på någonting. Det är liksom, det är därför likes funkar också på Instagram och så, för att det är så här, åh, det är liksom, åh, någon tyckte att jag var bra och så vidare. Och det går man ju igång på som vuxen, så att som barn behöver man ju också den liksom, att, att få känna sig duktig och bra, och att det kan motivera och stärka självkänslan och självförtroendet och så. Så ja. Men det blir ju den där balansen, att då gå på gymmet och kanske jämföra sig med andra. Så där, jag tänker också att hur vi pratar om liksom hur man duger, som man är och så vidare. Men att det här är hälsosamt, så pratar jag också alltid om mat. Jag ska inte äta mat för att den är liksom, den här blir du tjock av eller den här blir du smal av, utan det här är hälsosamt. Oavsett om du är smal eller mittemellan eller överviktig, så är det bra att äta lagom, det är bra att äta de här grejerna för de är nyttig. Det är, liksom, det är så lätt att allting hamnar på hur ser vi ut på utsidan, istället för att tänka på liksom hur vi mår överlag.
Det blir väldigt lätt när man sitter med sina barn någonstans och ska prata om de här sakerna, att man hamnar i någon sorts, om man nu ska hålla en föreläsning.
Alltså det blir, nu ska jag berätta hur det är.
Nu ska jag berätta hur det är. Nej, men du har fel, du behöver inte äta proteiner. Liksom. Men hur gör man det utan att det blir en föreläsning? Utan att det blir liksom, ja, men, jag förstår det här med just att lyssna. Låt dem få prata klart liksom, innan du säger nej, så här är det inte. Så,
och liksom det är en bra start.
Men det är en bra start. Men sen, för du själv känner ibland att man hamnar i så här, nej men titta här, det är, så är det inte. För då så ska man hålla liksom en 30 minuters föreläsning i, liksom, ja, som man själv har googlat fram.
Här har googlat fram rätt svar som passar svar, mig.
Precis. Ja. Men det blir, för det är rätt mycket, det är helt omöjligt givetvis att vara liksom allkunnande. Men som förälder så känner du ibland att nej, men det här låter ju spontant väldigt, väldigt fel. Så, nej, jag kan ingenting om liksom barns kosthållning generellt, inte så där någon expert på det. Men när min unge kommer att säga att han ska äta proteiner, så kan jag säga nej, men nej, vänta nu, det där låter inte riktigt. Du borde bara kunna äta det du äter i vanliga fall liksom, och klara det ganska bra. Men hur för man in diskussionen utan att det blir liksom, ja, en föreläsning?
Ja, som förälder tror jag att allt man säger anses som en föreläsning. Alltså, så att det kan ju, på ett sätt kan det vara bra att någon annan pratar. Någon som de liksom lyssnar på. För när de kommer upp i en viss ålder så är det ju uppenbart att de stänger av alla ljud som kommer från en förälder. Men ja, det var svårt. Eftersom jag liksom föreläser om kost och har barn, så blir det ju säkerligen så att jag föreläser för dem ibland. Sen så upplever jag ändå att de, där har jag lite tyngd i att jag har faktiskt en utbildning på universitetet i det här, så att de kan inte liksom käbba emot allt för mycket på vissa grejer. Men ibland så tror jag också just att lägga över det lite grann, lägga tillbaka bollen så här, ja men okej, så du säger att du vill äta mer proteiner, varför då? Och vet vad proteiner är? Och ska vi kolla liksom hur man får i sig protein genom att äta mat? Eller att man liksom går med på då vissa saker som är så här helt ofarliga. Då. Men okej, jag kan gå med på att du får det här. Du kanske kan istället för att köpa lördagsgodis så får du en bar på lördagar. Alltså, för det är ju inte farligt. Men sen så är det ju också onödigt egentligen. Men att lyssna in lite grann på varför och så. Ofta är det ju kompisar gör det, de på Instagram eller TikTok gör det och så vidare. Och då kan man ju prata lite grann om att just att de är där, men du är ju här och då måste man liksom inte leva som dem. Men hur man får det till att inte bli en föreläsning? Ja.
Det är bra att du också
har det. Ja. Starta ett eget konto och bli influencer och influensa. Och
ja, men precis. Ja, det kommer inte de att följa.
Nej,
risken att
sannolikheten säger upp bekantskapen.
Nej, men jag tänker just att hålla det på dialog ungefär. De börjar ändå bli så pass stora att då kan man prata med dem kanske som att man skulle dra sig ut och prata med en vuxen. Det är lätt att man blir den här överförmyndaren och föräldern, och så får man lite panik när man märker att den här, vilka dumma idéer. Och så har man lust att bara skrika åt dem och låta bli. Och då tror jag man tappar dem direkt. Men kan man liksom ha den här dialogen att ja, men så här tänker jag. Och, för att även om man inte, det tycker jag, nu är mina barn ganska stora som sagt, att jag tycker så många gånger att jag bara har stått och liksom slagit huvudet i en betongvägg när jag försökte säga någonting. Men sen hör man ju ändå att det har ju gått in det jag har sagt. Även om det verkade som att de inte lyssnade, även om de där och då bara tyckte att jag var dum i huvudet. Så kan man ju ändå höra dem säga det själv sen. Så att jag tror ändå att det är jätteviktigt att man bemöter. För annars så blir de ju i sin lilla box. De pratar bara med människor som tycker och tänker exakt som dem. Och så bara går man bara runt i den här rondellen liksom. Men får man då lite inputs ifrån annat håll att jo, men så här tänker jag och liksom så här tycker jag och det här har jag läst och så vidare, så har man ju ändå gett en till infallsvinkel som troligtvis ändå liksom fastnar lite grann. Den kan smygas in, och så kan man helt plötsligt säga, om man smyglyssnar så står man och säger det till en kompis, bara, men det kanske räcker att äta ägg. Eller liksom så här. Så att man kan, även om man känner att man inte når fram, så gör man ju faktiskt ofta det, upplever jag. Så här.
Skönt att höra.
Ja.
Ja. Nu har vi pratat ganska mycket om man säger ändå barn som, eller ungdomar som är motiverade att träna, men det generellt kanske stora trenden är ju ändå det här med att man rör sig mindre och det är svårare att få dem att göra saker, eller röra på sig. Hur gör man då om man har barn som känns eller upplevs som oengagerade, som inte vill? Hur kan man få dem att vilja utan att det blir ett måste? Utan att säga det, men du måste träna fotboll eller... Hur gör man det roligt att röra på sig?
Ja, men jag tänker att alla älskar ju inte lagsporter till exempel. Och det kanske är sådana saker man har provat då. Och så bara, nej, men jag gillar inte att träna, för jag gillar inte fotboll eller basket eller sådana saker. Så att jag tänker att våga låta dem prova massa olika saker. Men sen så kanske det också är att det inte är helt bekvämt att göra det i grupp överlag. Eller att man inte vill ha... Liksom, jag vill inte gå och träna på en viss tid och så ska någon säga åt mig vad jag ska göra. Sådana finns det också, som verkligen så här, en del älskar det och en del hatar det. Och spontan idrotten är ju mycket mindre nu än när vi var ung. Alltså, då gick man ju ut och lekte. Och
man hittade några som...
ja, man och då man tränade kondition, man tränade styrka, man tränade balans, man tränade explosivitet. Men inte fasen sa man att det var det man gjorde. Nej. När man liksom hoppade upp på stenar och bara, nu tränade jag explosivitet här. Utan då var man ute och lekte och så. Och det har ju blivit mindre. Men där tänker jag ju också att miljön har en otroligt stor betydelse. När vi är inomhus, då sitter vi i princip hela tiden. För det finns sköna stolar, soffor, fåtöljer, skärmar överallt. Det är bara så här, mysigt, sitta här. Och så länge jag sitter i den här mysiga miljön så kommer jag gärna säga, fortsätt med det här. Det här var ju skittrevligt. Kanske hämta någonting att äta också. Jättemysigt, då har vi ännu bättre liksom. Så att just bara att komma ut, och om man då inte kan liksom knuffa ut dem genom dörren, så kanske man borde följa med själv. Det kanske är så att man kan göra någonting tillsammans. Sen är det ju väldigt få barn, tror jag, som så här, ja, vi tar en promenad broarna runt. Det är inte det de tycker. Men däremot så kanske man kan liksom göra någon, ja, men klättra upp mot Multroberget. Inte bara gå på stigen, utan vi tar faktiskt den här vägen som barnet ville ta. För barn är ju ofta egentligen mycket roligare än vi vuxna som går där rakt på led och går, följer stigen. Men att man då kanske liksom gör något sånt. Fredagsmys kanske kan vara åka på badhuset, eller paddla kanot, eller åka till backen, eller ja, vad som helst egentligen, att man ändrar sin egen. Men då ska man ju orka själv också, men det är ju också lite förutsättningen att ska jag få igång mina barn så kanske jag måste följa med på den där cykelturen. De kanske absolut kan tänka sig att gå ut om jag följer med. Eller att man kanske behöver hitta andra familjer eller vänner som också som kan dra med då. Om det inte är jag som förälder som kan få ut mitt barn beroende på ålder. Jag tänker mindre barn, de älskar ofta att hänga med sina föräldrar. Och sen någonstans vänder ju.
Liksom. Så gör de plötsligt.
Sen helt plötsligt så gör de inte det. Men då kanske man så här, skulle vi kunna umgås med några som har ungdomar som kan inspirera. Mm. För liksom, är det då någon kompis som gör någonting, då kan man ju helt plötsligt vilja göra det. Så att man får ju vara lite klurig, tänker jag, på hur ska jag kunna inspirera, motivera. För allting handlar ju om motivation. Och den måste ju komma ifrån, man kan, liksom, man kan vara där och liksom lägga fram redskap och man kan skapa miljöer och så vidare. Så bara nu, som här i Sollefteå nu då, när det liksom blir så här, mer saker, man kan spontant spela basket. Jag skulle ju vilja ha så här beachvolleybollplaner som man bara kan gå och ställa sig och spela beachvolley. Alla de här grejerna som gör att vi drar ihop ett gäng och gör någonting. Sådana miljöer gör ju att vi spontant rör oss mer än...
Liksom. Jo, det måste finnas någon slags grund,
ja, men det måste finnas ett utbud.
Infrastruktur för det förstås. Ja. Många av, alltså, den planen man hängde på när man var liten själv, så den är lite enväxt nu. Då blir det kanske inte förstahands valet att dra dit.
Nej.
Men bara när det finns...
Ja, och så den här liksom cykelbanan, jag kommer inte ihåg vad det heter.
Pump track.
Ja, den
jättepopulär. Och så liksom lekparker. Men alla de här miljöerna, ute i gymmen, det är ju helt fantastiskt. Och det märks ju att det används ju liksom. Men sen så, om man då har barn som har lite svårt att komma ut, så kanske man, som sagt, behöver följa med själv eller hitta några som... Eller bara liksom åka ut, gå ut. För att ute sitter vi inte. Det är inte lika skönt att sitta på en grusgång liksom, som i en soffa. Man kanske kan få förtjäna skärmtid. Det vet jag att det finns appar. Mm. Så att om det liksom är det som är fokuset för det här barnet. Att jag vill ha speltid eller jag vill ha... Ja, men då kräver det liksom rörelse. För då kan det också... Även om man inte är så motiverad till rörelsen, så är man motiverad... För,
ja, till det man får.
Till det man får, ja, exakt. Och då, det kan jag liksom... Om jag nu älskar att fiska, men jag hatar att promenera, men ska jag då till den här sjön, då kan jag helt plötsligt gå liksom en mil, för jag ska till just den där sjön där de där fiskarna finns. Liksom. Och då tänker jag inte på att jag promenerar.
Nej, det som också har slagit mig, nu, jag vet, det kanske också är så här, man förhärligar sin egen barndomstid.
Va? Ju äldre man blir.
Men på något sätt, så, jag tänker säga, det känns, ja, som du sa, det var ju mycket mer spontan grej, men det känns som att nu försöker man på något sorts planera ihjäl tiden som barnen har. Och det är bara, liksom, om man tittar på vår egen familj, där det är liksom aktiviteter måndag till egentligen söndag, så är det någon form av, liksom, ja, men, någon form av träning någonstans. Så det blir ju liksom det terrängen på något sätt ut... möjligheterna till det här, om man går ut och gör någonting sådär.
Absolut.
Och som förälder blir så här, ja, nu gör de någonting, de är på den här träningen, de rör på sig, ja men skönt, då har vi fixat det. Och så känner man efteråt att man, det som vi, och nu, alltså absolut, det är så här, de också gillar att gå på träning X, men när det blir för mycket träning X och det spontana försvinner på något sätt, så det är den som blir lite... För min bild var liksom, alltså, när man spontant spelar fotboll, spontant går ut och liksom springer runt i skogen eller vad det var.
Slåss med pinnar,
kottkrig eller vad det var.
Bortsett jaga från att, varandra brännande.
Bortsett från att det var träning, så var det också någonting annat än liksom bara, var det också någon form av liksom, du fick använda din fantasi ganska mycket till. Ja, vad ska vi göra med de här kottarna när vi är ändå i skogen? Och det känner jag inte är, mina barn är alls duktiga på nu. Alltså, även när man säger att nu finns det tid att gå ut och göra någonting, så står de och tittar på den och undrar, jaha.
När kommer tränaren? Det har du säkert rätt i, att det, liksom, det är mycket svårare nu också, eftersom det är mycket, jag menar, mina föräldrar skjutsade inte mig på 500 träningar i veckan, utan det var ju, ja, jag vet inte, skidåkning gjorde man ju om man bodde i Gröninge, så var det ju. Men det var ju 2 dagar i veckan, övrig tid kunde man göra vad man ville. Men när man då i princip upptagen måndag till söndag, man ska hinna äta. Och där tänker jag också att just det här tidsbristen som ofta blir av att både kanske föräldrar och barn gör så mycket, gör ju att, ja, men nu måste vi äta, nu måste vi klippa oss, nu måste vi åka, och så måste man kanske skjutsa, och så liksom egentligen blir rörelsen ganska minimal. Om man då dessutom har ett barn som på fotbollen mest står och tittar på blommor och fåglar, då visst den har varit på träning en timme. Mm. Och det där kan man ju ta på gymmet också. Det finns ju många som är på gymmet men i princip har skärmtid.
Och så liksom, lite vila lite
med istället rätt, för att mm. ja, göra det de ska där på gymmet. Mm. Mm. Så att nej, det kan nog stämma. Och det kanske man också ska tänka till lite grann på. Liksom, behöver man vara med på alla de här aktiviteterna? Sen om barnet brinner för det och älskar det, så ja, men då fyller det ju både en mental så här, positiv funktion och kroppslig funktion. Men om det nästan är föräldern så här, bara, du ska vara med på de här sporterna. Eller?
Ja, men jag tror många gånger som föräldrar, nu jag hoppas verkligen inte att man tvingar dem till någonting de inte vill. Men som nej. Föräldrar blir det liksom en trygghet i att de faktiskt gör någonting. Mitt barn rör på sig.
Ja.
Och då skjutsar jag gärna fram och tillbaka. Mm. Och sen, ja, som sagt, när det inte är träning och du säger när man går ut och rör på dig, så blir det, ja, då står de där som holkar och undrar, hur gör man nu?
Typ. Ja. Alltså. Men sen om vi då lämnar liksom gymmet och tänker mer på så här, andra sporter, fotboll till exempel, så upplever jag att det är så svårt om man inte vill satsa. Mm. Alltså jag tycker det är kul att spela fotboll. Jag är inte bäst. Jag liksom satsar inte på att vara med i A-laget och så vidare. Då är det ju så otroligt tidigt nu för tiden. Man blir bortsållad i princip. Så här, man blir märkbart den som inte får vara med på saker. Och där vill jag faktiskt skicka en stor fet passning till tränarna. Att liksom för vems skull elitsatsar vi på det här laget? Är det för min egen skull, för att jag har vinnarskalle deluxe? Eller är det för lagets skull? Mår ungdomarna, barnen bra av att vi så här... Eller liksom, för det upplever jag tyvärr att det är inom vissa sporter. Att det är nästan så att det är mer för tränarnas skull än barnens. För att liksom, vill man då inte elitsatsa, men man vill absolut spela, vi tar fotboll som exempel, spela fotboll, men jag vill inte bli den där elitsatsande, då måste man ju sluta typ i så här 13-årsåldern, då platsar man inte i något lag, alla har blivit bortsållade, det har inte varit roligt att vara med, så att går man då inte upp till A-laget, ja då är det liksom kört. Och där tänker jag att det är otroligt viktigt att det finns också de här, det här gör vi för att det är kul.
Min teori är att det är färre som håller på, och då blir det liksom, ja, de här jätteduktiga blir på något sätt mer tongivande än vad det var förut.
Mm.
För förut så kanske fanns en eller två i laget som var jävligt duktiga, och som var, fanns ett kompisgäng som var jättemånga tillsammans på något sätt.
Mm.
Sen bidrar säkert tränarna, eller ja, de har väl en jättestor liksom roll i det där, att försöka tona ner och
få ihop laget.
Liksom.
Jag tänker att det är ett jättestort vuxenansvar, både som förälder. Om jag märker att mitt barn så här sitter och dissar alla andra i laget, att det är otroligt viktigt där att ja, men, nej, vi är ett lag, alla behövs. En del behöver vara de som är mål, en del behöver. Men också som tränare, att man är noga med att i det här laget så pratar vi inte så här med varandra. Och liksom, sen, människor är ju ondsinta. Det är liksom så här, det sipprar ju ut såklart ändå. Men om man har ändå en klar, tydlig linje att i det här laget då peppar vi varandra och motiverar varandra. Vi trycker inte ner varandra. Så tror jag att det kan göra stor skillnad.
Jag skulle ju slå ett slag på, för alltså, om alla kanske inte drivs av, som flesta sporter ska man tävla.
Mm.
Och att man kanske vill vara med, men man är inte så sugen på tävlingsmomentet.
Nej.
Men det finns ju ett antal som, nu är jag säkert lite färgad av att jag håller på själv med kampsporter, där kan du vara med. Det finns inga tävlingar, eller det finns tävlingar, men det är inte därför man kan vara med helt utan egentligen jämförelse med någon annan.
Mm.
Det är bara för sin egen utveckling egentligen.
Mm.
Jag tänker också, men simning eller individuella sporter kanske mest då, eftersom det är svårt att inte vara intresserad av att tävla och vara med i ett lag.
Mm.
Kanske på det sättet.
Jo, exakt.
Men jag kan tänka mig att många drivs av att vinna, men det finns också många som
drivs av att hänga med kompisar och ha kul och röra på sig.
Precis, och sin egen utveckling, att man kan testa på grejer där det inte är ett tävlingsmoment eller uppvisningsmoment, för så är det med många också, andra, att det här ska utmynna i att vi ska stå inför en publik och det ska vara uppvisning eller någonting sådär. Men kanske inte alla är sugna på heller egentligen.
Nej.
Utan det är nog värt att snacka med sina barn och försöka hitta. Om man märker att man testar och de hoppar av saker. Att det finns det grejer ridning, man kan rida för att man tycker det är kul. Det är motion och man får vara med hästar och djur. Mm. Det finns ingen... Det ska inte utmynna i att du ska tävla.
Nej.
Eller visa upp dig inför en.
Nej.
Det tror jag är...
Nej, men för liksom träna på sina villkor.
Ja.
Liksom. Och det är klart, i en större stad är det mer utbud, lättare också. Här är det ju liksom, i Sollefteå, en liten stad, det finns några sporter och då är det de man får hålla sig till. Men sen trän... Det är ju egentligen rörelse vi är ute efter. Alltså, det är ju det som är det viktiga. Och det är det jag menade med att när vi var mindre så kanske det blev mycket av de här träningsformerna. Fast vi kallade det inte träning. Och ja, det är ju egentligen det som är det viktiga. Inte att man går på ett visst pass. Eller
nej,
ett gym arrangerat
eller... lärarlätt med tydliga uppgifter.
Nej, precis. Men just det här med, om vi backar tillbaka lite till att det inte ska bli en föreläsning när man pratar med sina barn, så jag tänker att hur vi beter oss har ju oerhört mycket större betydelse än vad vi säger. Och där tänker jag också att hur beter sig föräldrar när de är på matcher, tävlingar, så här, bara, gjorde du mål? Eller liksom så här, att det blir prestationen på något vis, eller hur man kanske pratar om sin egen kropp eller sin egen liksom... Hur man äter själv, hur man... Alltså, det är ju så oerhört mycket viktigare att vara det här goda exemplet än exakt vad vi säger. För om jag säger, ja, du behöver inte äta protein och styrketräna mig själv, så bara... står jag där med kreatin och liksom protein och liksom håller på. Men vad blir det? Det blir ju såklart det vi gör, det är ju klassiska. Och det är ju oerhört sant. Så där kan man väl verkligen tänka till, hur pratar jag om andra människor, hur de ser ut. Om jag inte vill att mitt barn ska bli alldeles för fokuserat på hur det ser ut och att det ska vara det viktigaste i världen. Ja, men vad säger jag då när vi åker runt i bilen och jag ser någon, eller ja, jag sitter och kollar på någonting på Instagram själv eller så. Jag tror, jag upplever att inte alla vuxna förstår hur mycket barnen hör när de själva säger någonting.
Du tar efter om man märker det inte direkt, men plötsligt så kan man täcka det senare. De har ju, det här måste ju kommit någonstans ifrån.
Ja.
Det är nog
oftast från en själv.
Ja, man kan få tänka på saker lite extra.
Jo. Det tror jag är en viktig grej, för då kanske man slipper föreläsa. Om man gör rätt själv.
Det är jobbigt att göra rätt själv.
Precis.
Det är enklare för att läsa från Google.
Orka vara vuxen.
Ja, liksom, finns det något nivå, alltså sån miniminivå, alla borde röra på sig lite grann i alla fall. Finns det något sånt mått på vad
så är det 10 000 steg per dag?
Ja, men som man vet att man kommer över både för sin egen del, men även för liksom sina barns. Liksom, man säger, men nu har vi faktiskt inte gjort så mycket alls på ett tag. Någon av oss, det är lov, och vi bara... Så finns det någon miniminivå om man håller sig, att man kommer ut och går ett varv runt kvarteret i alla fall. Så
rekommendationen är ju att barn ska röra sig minst 60 minuter per dag.
60 minuter?
Ja, men det är ju 24 timmar på ett dygn, så att då borde ju en timme kunna gå till.
Ja,
men sen
ja,
också att det gärna ska vara då 3 gånger i veckan, ska det ju vara liksom lite mer. Det ska inte bara vara att man har rört sig i 60 minuter, utan det ska vara lite pulshöjande och lite liksom så här muskelansträngande och så. Så att det är ju rekommendationen för barn. Sen för vuxna, vad är det? 150-300 minuter i veckan, och så att man åtminstone minst 2 gånger, det är inte helt 100, men jag tror att det är 2 gånger i veckan som man ska vara, liksom, bli lite mer pulsig och anstränga sig svåra. Men sen är det ju, får du gärna vara mer, det är ganska låg miniminivå där ändå egentligen.
Jo, man vill väl hålla sig kanske. men det är mer det där. Ibland så kan man, när det blir mycket snack om såna här saker, och man inte känner själv att oj, men vi gjorde inget, vi gick knappt ut från huset på hela helgen.
Nej.
Är vi sämst nu? Har man förstört?
Nu har förstört allt.
Ja, men
precis.
Nej,
livet.
Inte så illa kanske, men ändå att vad borde man åtminstone sikta på?
Det som är så här, ja, men det ska minst vara det här. Sen så är det ju också det här med att bryta stillasittande. Även om man då har ett barn som kanske vill unna sig att få sitta på helgen och gamea, gibba lite grann och sådär. Men att man tar de här pauserna, att man lär in det. Att så här, visst, man kan absolut, det kanske är liksom det här barnets största intresse och det är den vägen de vill liksom gå. Och det måste ju också vara okej. Men att man då lär dem att ja, fast vi sitter inte bara och äter och dricker skit där då vid datorn. Nej. Och man tar pauser och liksom verkligen gör någonting i pausen, då går man inte och sätter sig i soffan med mobilen, utan då tar man en paus som är motsatsen till det man har gjort.
Ja.
Och det är ju samma sak, har man ett barn som är väldigt aktivt, ja men då är det ju tvärtom. Mm. Då är ju liksom behovet är det som är tvärt emot det man gör mycket utav. Sen så är det ju ingen som dör av att vila en helg. Nu är 30 grader kallt och vi satt inne. Ja men, helt okej. Okay. Ja. Liksom. Men, men att det inte blir hela tiden. Och det är samma sak med maten och allting. Liksom, det behöver inte vara... Vi vill så gärna dra allting till extremer.
Ja.
Att antingen så äter vi bara skit, tänker inte på någonting. Liksom så här. Eller så måste vi äta bara ekologiska kikärtor och hirsbiffar. Och så är det liksom... Det är oftast i mitten man mår som bäst. Inte när man bara äter äggvita. Och
nej, det kanske det man kan liksom hålla i också i någon slags under längre tid.
Det mår man ju ofta väldigt bra av.
Ja.
För annars så blir det ju också någon form av... Man ser det ju ofta som ett misslyckande. Liksom, att ja, men nu gjorde jag det här och så gick det jättebra. Och så, nej, det gick inte den här gången heller.
Nej.
Men om man då kan... Inom kost är det ju verkligen så att om man gör små förändringar är ju ofta mer... Liksom, det är lättare att hålla i. Det blir mer, vad säger man?
Kontinuitet.
Ja, men ja, jag menar så att det kommer att funka på riktigt om man gör de här små förändringarna när man gör de här radikala. Så om vi pratar om de här kostprogrammen och träningsprogrammen som säljs, då är de ju ofta väldigt strikta och väldigt så här, du ska väga maten och vem fan orkar hålla på att väga maten hela tiden.
Du ska äta ångad kyckling, ångad broccoli, inga kryddor.
Keto-diet.
Ja, exakt. Gärna så extremt som möjligt. Och mår du lite dåligt och det är bara ett bevis på att det funkar. Liksom så här.
Nu händer
det. Precis. Nej, men för det, jag tror ibland så kan du ju... Jag själv körde keto ett tag och på något sätt så... ett tag. Sen det är svårt att hålla i. Precis. Men fördelen, det som jag noterar, om du gör det, liksom, du ser ju resultat, för det är en del vatten som försvinner i kroppen så tänker inte, och du ser resultaten. Och där tror jag det kanske beror på vem du är som person. För mig var det lättare därefter att vara så här, okej, nu kan jag, jag kan börja äta normalt, men jag behöver inte som sagt stoppa i mig skit igen, utan det kan vara liksom, jag kan äta mer balanserat. Så. Men jag tror det är, för många kanske också är så att när man, du kör det och så känner du tappat lite och sen okej, jag orkar inte hålla i det här, så jag kan nu gå tillbaka till att äta
som jag gjorde innan.
Som jag gjorde innan. Eller så, du tänker inte som jag gjorde innan. Du tänker så här, jag ska försöka äta balanserat, men så ramlar liksom, så kommer livet i vägen och så går det åt liksom.
När man inte hade en mall att följa så hamnar man i gamla vanor.
Precis, och sen så tror jag också det där genom att du, alltså ja, livet händer, så det blir ju lite så här en stressig tillvaro och så känner du att men okej, det blev lite dåligt, men så blir det så här, men det har varit dåligt nu, så jag kan fortsätta vara dåligt. Liksom. Så jag förstörde ketot nu, är det skogen allting liksom. Så det är just det där, vet att man, ja, du förstör ingenting om du är hemma en helg. Du förstör ingenting om du äter grönsaker en helg från din keto-diet. Liksom. Det går, livet är långt men kort ändå. Liksom, på något sätt.
Jo, men absolut att man kan motiveras av att man ser resultat. Mm. Och det är ju ofta det som kanske får också folk att sluta med träningen eller sluta med att sköta sin kost. För att det är inte den här wow-effekten. Det är inte så här... gjorde sit-ups och fick magrutor, eller jag åt äpplet istället för muffisen så jag gick ner 3 kilo, utan det är ju liksom långsamt, och så har man hunnit liksom, man får inte den där lönen och då säger man upp sig innan man hinner få lönen. Men och att man då gör någonting lite mer radikalt en period för att liksom få motivationen, se att det händer någonting och så vidare. Bara man har då den här plan B. Men det är ofta där det stuper. Att, ja, men sen jag förstår att jag inte kan leva så här, för det är för radikalt. Liksom, men då, hur ska jag göra sen? Och där hitta någonting som faktiskt funkar, så att man inte måste sälja barnen och skilja sig och flytta. Och liksom, det blir ju liksom, i princip, ska man leva som sagt som de här människorna man ser på Instagram och TikTok, då, är det ju, då måste du antingen hitta någon som är lika sjuk i huvudet som du, eller så liksom kan du inte ha relationer eller barn eller någonting, för att det blir liksom för radikalt. Så att man får ju välja, ha ett liv eller
eller ha jättemånga följare.
Så. Det är jättemånga hälsosamma influencers också, men tyvärr så är det väl kanske inte de som slår mest.
Influerar hårdast.
Nej, precis. Det är så tråkigt att vara influencer och prata tallriksmodellen.
Ja, nej, men alltså, jag var med lagom influencer. Jag förstår att det är så.
Att sälja den.
Jag kommer inte, slå igenom.
Ja, jag tänkte om det gärna ha David Goggins på ena sidan och sen så har du... den är ju svår att liksom konkurrera mot.
Tant Ninni som rekommenderar tallriksmodellen.
Hur många följare har du på Instagram?
Ja, jag vet faktiskt inte. Men det, jag är inte så aktiv heller. Jag får såna här perioder när jag är inspirerad själv och lägger ut massor och så perioden är det dött. Så jag tror inte jag kommer att bygga någon karriär på Instagram. Men.
Ja, men har du något mer?
Nej, men det måste ju vara lite så här... Ja, vad ska du göra i helgen då?
Ja, vad ska du göra i helgen?
Så att det blir lite, man måste ju avsluta på
det. Det är fredag
lite,
nu.
Det är fredag när vi gör det här.
Vad ska du, nu tar jag en ny fråga. Aha. Vad ska du göra under sportlovet?
Det är sportlov. På sportlovet? Ja, jag har ju inte sportlov.
Nej, just det.
Och mina ungdomar vill inte hänga med mig oavsett. Så att jag ska jobba. Jag ska ha lite PT-kunder. Jag ska väl försöka träna lite grann själv och så... Jag brukar vara populär runt middagstid när jag då har lagat middag, då brukar vi umgås. Och så, ja. Jag brukar få låna ut bilen rätt mycket nu för tiden, så då kommer jag gå själv. Så det är bra.
Vad tränar du själv förresten, när du själv får välja träning? Om det är inga PT-kunder en vecka och du säger nu får du träna det du själv vill göra, vad skulle du göra då?
Ja, det har ju också varierat lite grann under livet. Dels på vad man känner för. Jag har ju varit så här, från mycket aerobics och dans och sånt till att bli mer en gymtjej. Men jag brukar ju träna det jag känner för. Jag har inte så här strikt program att jag tränar visst. Utan jag tränar för att må bra. Så det kan vara så här långpromenader. Det kan vara gymmet. Det kan vara att liksom köra något cirkelpass själv. Men... Sen har man ju blivit lite äldre och märkt att rörlighet är viktigt. Ja, så att det blir också ganska mycket faktiskt nu för tiden yoga och liksom rörlighetspass och sådana grejer som kroppen skriker efter. För jag märker att så fort jag kör lite hårdare med gymmet så då blir kroppen så här lite justerad och behöver få sträcka ut så. Så jag tycker om variationen och jag har inga så här, jag ska vara med i det här eller... Och det liksom lite som avslutning här, att man ska alltid tänka till lite, vad har jag för egna mål? Det är så lätt att man mäter sig med andra. Att jag borde kanske kunna göra chins eller jag ska vara med i någon sån här hardcore event när man ska springa över massa hinder och så glömmer man bort det att... Men, och man kan absolut ha det som mål, men då ska de ju vara mina mål och jag ska träna för det och så vidare. Men eftersom jag inte har något sånt att jag ska vinna någon tävling eller vara med i någonting så är det så här, jag gör det som är lustfyllt och som är, jag mår bra av. Så det kan vara längdskidor, nu är det ju magiskt. Mm. Så det åker jag så ofta jag kan, för det är framförallt bra för själen. När jag får ut i liksom, skogen och så är det så här. Tyst och det är jag och skidorna och så. Så det gör jag också väldigt gärna. Jag har återfunnit lyckan för. Som sagt, det var ju det man gjorde i Graninge. Då var det inte så lustfyllt. Jag var också sämst, det kom alltid sist på alla tävlingar.
En vacker dag borde man ju finna lyckan i längdskidor.
Jo, men du kan göra det, jag lovar dig. För att jag hade en lång paus, jag skulle säga åtminstone 20 år, när jag sa bara skidor, vad är det för skit? Det gör man bara om man får varm choklad när man kommer fram. Liksom. Men nu älskar jag det. Så... Ja,
det är dags att göra ett försök. Nästa
ska ta ihop det med Mia Karlsson för sen.
Nej. Men det måste vi göra.
Man ska inte jämföra sig med någon.
Det måste göras ute på gården som jag kan dra ett eget spår som är.
Myren.
Ja, Jonas säger det. Ja. Det är ju, man borde ju. Det ser ju härligt ut på bild.
Ja.
Men vi är inte överens än.
Men, kom ihåg att lägga ut på Instagram.
Precis. Några vurpor.
Ja.
Men du, tack Ninni för att du ställde upp.
Ja, men tack själv för att du fick komma.